Vi åker på en grusväg som blir smalare och smalare, och vi tänker till slut att vi har åkt fel. Till slut är det nästan så här gräs i mitten på grusvägen. Och så kommer vi då upp ur en liten skogsdunge, och på en höjd så ligger ett ensligt och ödsligt hus.
Det är midnatt i oktober 2008, någonstans långt ute på en ö utanför Stockholm. Kriminalinspektör Lena Ljungdahl sitter i en bil tillsammans med två kollegor. De har åkt länge på den slingriga grusvägen. Det är bara mörk skog utanför fönstren. Och nu har de kommit fram till målet. En liten sommarstuga på en kulle, där de tror att de kommer hitta narkotika.
Om du tänker dig liksom en slutscen, är den läskigaste scenen i den läskigaste skräckfilmen du kan komma på. Ett litet hus uppe på en kulle mitt ute på en typ åker. Det är dimma, det är mitt i natten.
Huset uppe på kullen visar sig innehålla så mycket mer än vad Lena och hennes kollegor hade kunnat föreställa sig.
Ja, där är vi, jag, Sofie och Pia, och funderar på vad kommer vi hitta i det här. Vi kan ha allt från att det ligger liksom tre barn i en garderob till jättemånga sexualsadistiska verktyg. Liksom livet rullade ut en jättekonstig film framför en, och man själv åkte med bara.
Det här är Fallen som förföljer. I den här poddserien får du möta några av vårt lands mest rutinerade poliser, som alla har jobbat eller jobbar på samhällets bakgård. Varje berättelse fokuserar på ett specifikt fall. Ett fall som format deras liv och som framkallar stolthet och smärta än idag. Det här är deras berättelser.
Ett skräckhus. Ett hus som var så otroligt märkligt. Utifrån, inifrån, det vi hittade. Det var en person som från start såg ut på pappret, eller vad man säger, helt normal. Men som var en riktig jävla galenpanna.
Det här avsnittet handlar om en mycket annorlunda arbetsdag för kriminalinspektör Lena Ljungdahl. Det är det märkligaste fall hon har stött på i hela sin poliskarriär.
Som jag hör när jag berättar för folk, att de inte riktigt tror på det. För det är så, det innehåller så otroligt många konstiga. När man tror så här, nu kan det inte bli konstigare, då levlar det ett varv till.
Jag heter Jana Granström och producent i det här avsnittet är Frida Fernqvist.
Jag har ett ganska högt rättspatos. Jag tycker om ordning och reda till en viss gräns. Det är otroligt stimulerande att få hjälpa, ställa till rätta, men också gripa människor och kasta in dem i finkan som inte ska gå lösa.
Lena Ljungdahl arbetar idag som säkerhetsexpert, författare, föreläsare, och så gör hon podden Över min döda kropp tillsammans med Anna Jinghede. Men innan dess arbetade hon 15 år inom polisen. Intresset för yrket väcktes redan när hon var ett litet barn. Vid den här tiden kunde vem som helst tuna in polisradion. Hennes pappa lät ofta polisradion stå på hemma i köket och lyssnade noga. Det gjorde Lena också.
Så på den tiden man kunde ligga hemma och lyssna på polisradion, så gjorde han det när jag var liten. Det lät ju spännande att höra den här kommunikationen som gick.
Lena har jobbat både med ingripande verksamhet, narkotika och spaning. 2015 valde hon att sluta yrket på grund av polisens omorganisation.
skulle säga att varje val som jag har gjort har varit ganska slumpmässigt. Alltså att jag sökte mig från IGV-verksamheten, som den numera heter, ingripande verksamheten, till narkotikaroten var ju mest för att jag inte trivdes på stationen som jag hamnade på. Det var så mycket osköna typer där. Och då av en slump så fanns det en tjänst ledig och sen fick jag den. Och, sen, så att, och varje den här slumpmässiga liksom, valen ledde hela tiden till någonting där jag insåg att det är det här som ligger i mitt DNA. Det är det här jag ska hålla på med. Rätt folk runt omkring mig. En stor portion med utmaningar, både fysiskt, psykiskt, liksom själsligt. Jag räds inte att bli påkastad jävligt många bollar samtidigt. Det är nästan så att jag, det är en förväntan jag har på situationer och jag trivs i det.
Och ett fall som både gav utmaningar, spänning och variation i det fall som Lena ska berätta om i det här avsnittet. Det skedde i skarven mellan två jobb. I oktober 2008 arbetade Lena sin sista dag som kriminalinspektör på den så kallade Rave-kommissionen i Stockholm. Rave-kommissionen hade som fokus att minska droganvändandet bland ungdomar. Efter den här dagen ska Lena byta tjänst och gå till spaning. Det har blivit sen eftermiddag när hon kliver på.
Alltså den här jobbdagen så skulle vi göra en större insats i någon av distrikten i Stockholm. Och så gör ju distrikten ibland att de samlar ihop alla, då ska de fokusera på narkotika. Så då satt vi i någon utsättning, alltså det är som ett möte innan arbetspasset började, i en matsal, i en skola tror jag, i den här stadsdelen. Och där var det någon chef som stod och sa att nu ska vi jobba riktat mot narkotika. Och då var ju liksom trafikpolisen, fältarna, de hade ju dragit ihop alla. Och då var ju vi där, några representanter från Rave-kommissionen, för att hjälpa till. Då. Kanske med snabba beslut, husrannsakningar, kroppsbesiktningar. Och då var jag ihopparad med min kollega Sofie. Och sen så hade vi också med oss en Pia från socialtjänsten som skulle åka med i vår bil hela passet för att snabbt kunna hjälpa till om man stötte på unga, alltså människor som absolut inte ska knarka. Det var planen med det här arbetspasset.
Men den här dagen kommer inte att bli som det var tänkt. Lena kommer inte att jobba med någon uppsökande verksamhet gällande ungdomar den här kvällen. För plötsligt får Lena, kollegan Sofie och Pia från socialtjänsten vet att några kollegor på spaning behöver hjälp med en husrannsakan.
Absolut, sa vi. Det kan vi ju göra innan vi sätter igång med vårt. Och sen så blev det ju ingen riktad insats för oss för resten av kvällen, utan det vart ju det här huset och nästa hus och sådär. Så att det var så det började.
Lena, poliskollegan Sofie och Pia från socialtjänsten får en adress att åka till och börja köra. Det är sedan länge känt för polisen att det ska finnas narkotika på adressen. Och nu har tiden blivit mogen för ett tillslag. På plats finns redan flera poliser som nu väntar på förstärkningen, alltså Lena och Sofie. Lena, Sofie och Pia får köra rätt länge i mörker innan de kommer fram till huset som ligger i en förort söder om Stockholm. Det här är det första huset av två som de kommer att besöka den här kvällen och natten. De parkerar framför en tvåplansvilla placerad i en skräpig.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Trädgård.
För det första är det väldigt mörkt. Och sen så är det en ganska förväntad trädgård så som det ser ut i ett hus där det hanteras narkotika. Det är liksom halvfärdiga maskiner, isärplockade bilar, bråten och högar av grejer. En klassisk, ursäkta uttrycket, med Chackis område. Jag minns inte om vi sa till SOS-Pia att stanna i bilen. Vi har ju någon form av skyddsfunktion också, för socialtjänsten har ju inte direkt utrustning eller utbildning på att hantera våld.
Förutom bilvraken inne på tomten så står också en bil parkerad vid vägkanten.
Alltså utanför tomten så står det en taxi. Vi bara konstaterar att här står en taxi tom, släckt, låst.
Och precis innan de ska knacka på tittar de snabbt in på trädgårdens baksida. Lutad mot ett träd sitter en man.
Vi sa att där borta sitter en döing. Man blir ju, när man jobbar som polis några år, det ger inte någon sån här jättepåslag. Man blir inte så förskräckt. Man bara konstaterar att det sitter någon mot ett träd där, och den där lever ju inte. Alltså alabastervit, verkligen. Men då var vi på väg in i huset, så vi fick bara göra en mental notering på den. Och den där kom inte lida av att vi väntar någon minut. Vi var ju tvungna att få upp dörren, in med poliserna.
Så Lena och hennes kollegor knackar på.
Och en taxichaufför öppnar dörren. Så det står en man där innanför i midjekort taxijacka med emblem på bröstet. Så här kostymbyxor, lågskor. Han ser lite taximundering för sommarkörning ut. Vit, medelålders man, välklippt, ganska vänliga ögon och ser otroligt förvånad ut av att vi dyker upp. Det som händer sen, och det är liksom en klassiker, när man väl har kommit in, när dörren är öppen, då blir det lite bullerbång, för då ska alla in. Jag kommer inte ihåg hur många polisen som kom in, utan han trycktes nog mest troligt snabbt åt sidan, och sen dundrade det in poliser från alla håll, för att då behöver man liksom få kontroll på läget snabbt. Så att han blev nog ganska förskräckt då.
Lena står kvar i hallen med taxichauffören medan hennes kollegor genomsöker resten av huset. En trappa upp ligger två personer i en soffa och tittar på tv.
Det är en man och en kvinna på övervåningen. Och vi kände ganska snabbt att det är jättemärkligt, för att de såg inte ut att vara liksom på väg. Och de såg inte ut som att de nyss hade kommit hem. TVn var på. De var liksom i soffan. Det såg ut som att det pågick två olika saker samtidigt. Där uppe var det filmkväll och där nere satt en taxichaufför. Och på spisen så kokar också potatis. Och då var det någon, apropå Sherlock Holmes-poliser, som tog en potatissticka och testade potatisen. Och bara, den här kokat typ 10 minuter. Så att vi stod där som ett gäng snillen och bara, okej, ingen har nyss kommit hem. Alltså en taxichaufför hänger ju inte kvar ett hus i 10 minuter efter en körning. Varför är ens inne i huset? Och ingen ska ju åka, de ska ju käka middag här snart. Så att det var liksom en av de här fragmenten av, så att det här är för konstigt bara.
Lena ställer fråga efter fråga till taxichauffören för att försöka förstå vad han gör där. Men hon får inget svar.
Är en person på en plats där man ska en husrannsakan, om den personen inte har med varken platsen eller anledningen till husrannsakan att göra, då vill man gärna få iväg dem så man kan börja jobba. Men jag pratar i alla fall med honom och försöker för mitt liv förstå vad han gör där. Och eftersom han inte har någon... jag tror att han säger att han är där för att hämta en betalning från en tidigare körning. Om han hade haft en bra story, om jag hade kunnat hitta liksom något fragment av en naturlig anledning varför han sitter där, så hade han nog kanske blivit ivägskickad. Men det, ju mer vi pratade, så skummare och skummare blev det bara.
Poliserna letar igenom husets alla vrår medan Lena står i hallen, och då plötsligt ser hon något ovanför taxichaufförens huvud. På hatthyllan, rakt ovanför honom, ett litet plaströr med skruvlock.
I ett sånt här rör som man har runt halsen när man badar på 80-talet. Ett sånt där surfrör. Det låg precis ovanför honom. Och i det så fanns ett schack. Och då så blev det ju bara ännu mer besvärande för honom. Så att det beslutades i alla fall om en husrannsakan i taxibilen. För vi förstod att det var hans bil. Och där hittade vi ju lite till schack. Och en digital våg. En klassisk sån här digital våg som man väger pulver på. Eller ja, annat. Tabletter, hasch eller vad som helst. Och i bakluckan så låg det, jag tror att en hårddisk, om jag inte minns fel, men också en jättemånga vita A4-papper med random barnteckningar på, låg också i bakluckan löst. Skumt.
Lena och hennes kollegor beslutar nu om ytterligare en husrannsakan. Den här gången i taxichaufförens bostad. När de berättar det för honom får de ett minst sagt oväntat svar.
Och då säger vi till honom så här, vi kommer göra husrannsakan i ditt hus nu. Han fick ju inte röra sin telefon och han kunde liksom inte på något sätt få chansen att meddela någon där borta att nu kommer de. Utan det var ganska safe. Vi vill ju också ha tag på hans nycklar så vi slipper ringa en låsmed. För nu tror jag att det börjar liksom närma sig mitt i natten. Nej, sa han, det är lugnt. Det åk dit bara, det är öppet. Va, öppet? Har du öppet i ditt hus mitt i natten? Ja, nej, men jag låser aldrig. Okej.
Taxichauffören grips för narkotikainnehav och förs till polisstationen. Innan Lena och hennes kollegor ska åka vidare mot taxichaufförens bostad tar de en närmare titt ute i trädgården. De går fram till den döda mannen som sitter lutad mot ett träd. Han har någon form av huvudbonad och kläder som täcker delar av kroppen. Men när de kommer nära ser de att det faktiskt inte är en död människa.
Och då var det ju en påklädd, liksom arrangerad skyltdocka som satt där. Och när allt är så skumt och man har upplevt, alltså verkligheten överträffar alltid dikten. Jag förstår att man lyssnar kan man tänka så här, men gud vad skumt. Ja, men har man sett liksom jättemånga saker som man tänker, liksom homo sapiens är ett sjuk jävla art alltså, så blir det inte tillräckligt konstigt. Man bara, nej, det är någon som har arrangerat en skyltdocka i trädgården. Kanske för att skrämma förbipasserande så de får vara i fred från grannarna. Det kan finnas ganska naturliga förklaringar också.
Lena blir inte särskilt förvånad över skyltdockan. Hon är van vid att möta alla möjliga sorters märkliga detaljer vid liknande tillfällen i jobbet som polis. Klockan är runt midnatt när Lena och hennes kollegor Sofie och socialsekreteraren Pia kör mot taxichaufförens hus för husrannsakan. Huset ligger över 3 mil bort, långt ute på en ö väster om Stockholm. Det blir mörkare och mörkare utanför bilen när de närmar sig platsen som ligger ensligt. Till slut är de framme. Huset, som är en enplansvilla, är placerat på en liten kulle som är omgiven av dimma. Det är helt tyst. Lena och Sofie går in och socialsekreteraren Pia får stå kvar vid dörren.
Vi...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Öppnar dörren och går in, mycket riktigt öppet. Så att vi går bara in. Hallå, hallå. Jag och Sofie gör någon form av sök. Konstaterar två saker. Ett, att vi är ensamma. Det är bra. Och två, att alla fönsterrutor typiskt speglar. Det vill säga, det går inte att se ut ur huset. Man ser bara sig själv. Vilket kändes otroligt märkligt att göra så i sitt hus.
Och om det fanns fler skumma detaljer i det första huset Lena och hennes kollegor kom till den här kvällen, så visar sig det här huset, alltså taxichaufförens hus, var snäppet värre. Utöver den olåsta dörren och spegelfönstren så finns det inne i ett arbetsliknande rum drygt 10 olika datorer som är igång. Från dem går en stor sladdsamling upp genom en vindslucka i husets hall. Och inne i sovrummet står en videokamera uppriggad på ett stativ och ställd mot sängen. Dessutom är det en väldigt speciell doft i hela huset.
En doft som är ganska välkänd för oss som håller på med narkotika, liksom beivrande verksamhet. Det luktar liksom blommor. Blomster. Amfetamin, ett av slanguttrycken för amfetamin är ju blomster. Blomma. Och det luktar ganska starkt. Det är som att man precis har tvättat hela tiden. Så att en person som ser otroligt sjavig ut men som ändå luktar sköljmedel, då vet man. Nej, men så det står ju ganska klart för oss att det inte är normalt. Och så hängde det i hallen liksom uppspikade papper med så här avtal, kontrakt som jag inte tittade på från start, men de tittade jag på sen och blev liksom ännu mer säker på vad vi var i för hus.
De uppspikade papprena är signerade avtal där olika kvinnor har förbundit sig att gå med på olika typer av våld och övergrepp.
Varje kontrakt var påskrivet av en kvinna och det var slavkontrakt skulle jag säga. Det var ju då uppstyltat då vad den här människan då fick göra med de här kvinnorna. Väldigt tydligt att jag får tillfoga dig kroppsskada men inte sådana som syns och inte sådana som inte kan självläka på x antal månader. Du ska inte behöva liksom medicinsk vård, men i övrigt får jag liksom signa på här. Så det är någon form av samtyckesavtal för ingrepp på kropp.
I videokameran som står framför sängen sitter ett kassettband. Och inne i arbetsrummet på skrivbordet finns ytterligare kassetter. Medan Lenas kollega Sofie letar igenom köket faller det på Lena att titta igenom dessa band.
Medan Sofie håller på i köket så tar ju band för band och stoppar i den här digitala digitalkameran. Jag hade hela tiden handskar på mig. Det visar sig ju sen att det är tjack överallt på kameran, på banden, det är tjack överallt. Men och jag tittar på de här filmerna och blir bara väldigt störd över vad människor gör mot andra människor. Och jag såg liksom ingenting på filmerna som såg ut som att ske mot någons tvång. Men det var liksom, jag fick bevittna det mest sjuka man kan göra mot kvinnor och kroppar.
Lena snabbspolar sig igenom kassettband efter kassettband när bilderna förändras. Från våld och övergrepp mot kvinnor ser hon nu något helt annat.
Och någonstans längs vägen, jag minns inte, men helt plötsligt så kommer det en vy som är av en helt annan karaktär. Jag får helt enkelt titta på knark. Det är filmat påsar, fryspåsar, eller jättestora redline-påsar med vitt pulver i. Och då ska man komma ihåg att vi har tagit vitt pulver i beslag precis. Och när jag tittar lite på den här filmen så ser jag ju att filmen ser ut att vara filmad in i köket. Så att jag skriker någonstans nu, om inte förr så nu skriker jag till Sofia att liksom, rör ingenting. Vi måste ta hit tekniker.
Filmen zoomar in på två armar, ett bord, ugnsplåtar och vita paket med pulver som mäts och vägs upp.
Och jag ser ju, det är så bra film, så jag ser på displayen att det är nästan ett kilo varje gång. Så jag tror att det är så här 24 sådana högar. Då pratar vi ju nästan 24 kilo amfetamin. Det är jättemycket amfetamin. Och så börjar vi då bara kolla i köket, konstatera att bordet står där, plåten finns där. Kläderna som vi ser på filmen finns i garderoben och så. Och någonstans där fryser ju vi husransakans läget. Och då har man kommit upp till, för det första är det sånt enormt grovt brott. Vi har gått från ett par gram till kanske 24 kilo. Så att här inser vi att här ska det ju in tekniker och här ska det liksom in... Och andra typer av undersökning är att vi går igenom alla skåpen och skrapar ihop det vanliga. Liksom. Ah, nu hittar vi 27 gram amfetamin och några tabletter. Det är liksom det vanliga scenariot. Så att här körde vi en halt i letandet.
Lena ser alltså att det bord som syns på filmen är samma bord som står i köket i taxichaufförens bostad. Presenningen som syns på filmen i samma som den som ligger i köket. Och kläderna som mannen bär på filmen har hon nu hittat i en av garderoberna i huset. Även om Lena såklart är nöjd över att ha hittat den här filmen som visade på hantering av 24 kilo amfetamin, så kan hon än idag inte förstå varför filmen togs.
Det känns ju som både en jackpot, men samtidigt, vad fan? Varför filmar du dig själv när du hanterar 24 kilo amfetamin? Det är ju superkorkat. Vad kan det vara? En ompackningscentral? Eller en hub i något internationellt nätverk? Vi vet ju ingenting nu. Vi vet bara att någon har stått i det här köket och hanterat någonting som vi tror är en väldigt stor mängd narkotika.
Det finns en sak till som behöver göras innan Lena och hennes kollegor kan åka ifrån taxichaufförens hus. Och det är att undersöka vad som finns uppe på vinden. De har ju sett att en stor sladdhärva går upp till en taklucka, men det kan finnas fler saker av intresse där uppe.
Och då klunsade faktiskt jag och Sofie, för att ingen var särskilt sugen att gå upp i den här. Vi såg också på hålet att det är, alltså på den här vindsluckan, att den här är öppnad ofta. Så att vi klunsade om vem som skulle gå upp, och då slutade det med att det blev jag. Och så går jag upp på vinden. Jag förväntade mig nästan vad som helst i det här läget. Och då var det som en större trädkista. Stor som en städskrubb ungefär. Och så öppnade den och bara konstaterade att det är någon form av superserver här uppe.
Lena ringer direkt till en IT-forensiker som säger åt henne att lämna alla datorer och sladdar som de är. De kommer att undersökas av tekniker så snart det blir dag igen. Nu är klockan omkring 4 på morgonen och Lena, Sofie och Pia känner sig redo att åka hem. En annan kollega kommer till huset för att vakta det tills dagpersonalen kommer dit om några timmar. Lena, Sofie och Pia sätter sig i bilen och börjar köra tillbaka mot centrala Stockholm. Och som om det inte vore nog med oväntade händelser den här dagen, så blir de, bara efter att ha kört en liten bit, blockade av en bil som ställer sig tvärs över vägen.
Och då flyger ut två storvuxna män ur den där bilen och kommer mot oss med en grep. Då kände vi så här, okej, det här är i alla fall inte, så att säga, det är inte den organiserade.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
This is the summer to expand your horizons. You've had enough staying home. You've had enough confinement. It's time to explore. But before you set foot out the door, set foot in the ultimate travel shoes from Allbirds. Like the breathable, silky smooth tree runner, the responsive foam and extra grip of the tree dasher, or the classic low-top look of the tree piper. Allbirds has a shoe ready for whatever adventures you have planned. Whether you're traveling to the ends of the earth or settling in for a staycation, you need a shoe that's versatile enough to go with any outfit, durable enough to wear over any terrain, and lightweight enough to make packing a breeze. Being made from insanely comfortable, breezy eucalyptus fiber is a plus, too. When you wear Allbirds travel shoes, you're in vacation mode before you even leave the house. They're the only shoes your suitcase needs. Boarding pass? Check. Passport? Check. The perfect travel shoe? Check. Find your perfect pair of tree dashers, runners, pipers, and more at Allbirds.com. That's Allbirds.com.
Brottsligheten som kommer, utan det här är någon form av civil medborgargardet som kommer. Så de kommer liksom fram mot oss och ska ha någon form av uppsträckningssamtal och är jävligt intresserade av vilka vi är.
De här äldre männen som stannar bilen med en högaffel är några grannar som inte har med fallet att göra, men som blev intresserade och på sin vakt när de upptäckte en främmande bil. Lena och hennes kollegor berättar inte vilka de är. Och sen åker de hem.
Och sen så är det inte så att man bara lägger sig ner och somnar efter ett sånt här pass. Utan förmodligen så satte jag mig ner med en glas och boj och några ostmackor och tittade på ett avsnitt av Kvinnofängelset för att försöka reboota systemet. Smälta lite intryck och sådär. Innan jag säkert somnade gott.
Nästa dag anhålls taxichauffören och en utredning sätter igång. Och de filmer på hanteringen av narkotika som Lena hittat i taxichaufförens bostad kommer att få en avgörande roll. En forensisk lingvistiker kan säga att det med stor sannolikhet är taxichaufförens röst som hörs på filmen som Lena hittat. Det går också att se att taxichaufförens armar och händer troligen är samma armar och händer som syns på filmen. Man kollar också digitala spår.
Man har kunnat se att både hans mobiltelefon och hans taxi befann sig på hemadressen vid samma tidpunkter som filmerna var inspelade. Sen har ju såklart gett sig in på preparaten. Det var ju schack överallt i det här huset. På videokamerorna, på dörrposter, lister, plåtarna hittades fulla med schack. Och sen vet jag att man tog och klippte såna här testlappar ur gardinerna och analyserade dem. Och med liksom hjälpen av fynden så kunde man säga hur mycket amfetamin som har hanterats i det här huset. Alltså man kunde med stor säkerhet säga att det har hanterats under lång tid väldigt mycket amfetamin. Alltså det är beroende på hur det har liksom lagrats i fibrerna i en gardin. Så jag måste säga att man har ju försökt täppa till, och det är det man ska göra i liksom en utredning. Man ska ju täppa till varenda hål man kan hitta, och det har de ju gjort här.
Taxichauffören häktas. Tesen är att han har använt sin bostad som en slags ompackningscentral för narkotika, och att han i bostaden har bearbetat, förpackat och förvarat droger. Allt på ett yrkesmässigt sätt och som ett led i en verksamhet. Han hade använt taxibilen för leverans av droger och hade därför kört till det första huset i den här berättelsen. Alltså huset där det fanns en skyltdocka i trädgården. De två personer som fanns i huset samtidigt som honom var vid tillfället också drogpåverkade. I förhör medger taxichauffören att han brukar amfetamin och tar cirka 0,5 gram per dag. Han förklarar också att det var drogerna som ledde fram till hans skilsmässa ungefär 15 år tidigare.
Han har ju liksom mått dåligt under längre tid och någon form av självmedicinering. Så han liksom erkänner ju bruk av amfetamin. Han har också tagit hårprov på honom, så man kunde säga att han har brukat amfetamin och under en tid. Narkotika försvinner ju snabbare ur blod och urin än vad det gör i våra hårceller.
Men han nekar till brott och säger att han aldrig sålt narkotika eller hanterat stora mängder.
Han vidimerar vissa saker, att det är hans hus, att det är hans röst och sådär. Men han nekar ju liksom inblandningen i själva brottet, och det här är ju väldigt vanligt. Att man lägger en story som är ganska nära sanningen, men så plockar man bort sin egen del ur själva gärningen. Så datorerna var ju inte hans, filmen var ju inte hans. Sen gjorde han ju såklart en grej av att det är ju öppet, vem som helst kan ju gå in och förpacka grejer här. Han trodde inte alls att det var amfetamin, det kan vara vad som helst.
Lena har ingen tydlig förklaring till varför taxichauffören hade filmat hanteringen av drogerna, men säger att det kan vara ett sätt att bevisa för eventuella köpare att hanterandet gått rätt till. Drygt ett halvår efter Lenas upptäckt av drogfilmen döms taxichauffören till 10 års fängelse för grovt narkotikabrott. Enligt tingsrättsdomen har han bearbetat, förpackat och innehaft 24 kilo narkotika i sin bostad. Det har gjorts på ett yrkesmässigt sätt.
Med alla de bevisen som kom så var det ju där och då ställt utom allt rimligt tvivel. Det verkar helt konstigt när vi har placerat honom på platsen med både taxin, kläderna, att det är hans hus, att han brukar amfetamin, att det liksom, att det, då finns det inga rimliga tvivel kvar, och det var också därför han blev dömd.
När det gäller filmerna där kvinnor utsätts för olika typer av våld så släpptes det spåret. Efter en utredning kunde polisen se att det inte var fråga om något brott.
Man prövade ju såklart om det kan finnas någon liksom målsäganden. Att om man ska inleda en förundersökning på någon form av våldsbrott eller sexualbrott, men nej.
Taxichauffören fick alltså fängelse för grovt narkotikabrott. Men själva narkotikan, alltså de 24 kilo amfetamin som sågs på filmen som Lena upptäckte, har polisen inte kunnat hitta.
Man har ju letat jättenoga i huset såklart. Man har ju sondat marken och terrängen runt hans hus. Alltså, vad kan man då tänka? Grävt ner det, gömt det, man har varit ner i brunnen, uthus i skrymslen och vrår. Så att jag kan ju inte, det kan ingen göra, garanterat att det inte låg där. Men man har gjort vad man har kunnat. Hundar såklart. Det är inte hittat.
För Lena blev den där natten i taxichaufförens hus, det hus som Lena kallar för skräckhuset, inte bara hennes mest oförglömliga fall, utan också ett kvitto på att magkänslan ofta stämmer. I det här fallet, att det var något skumt med taxichauffören.
Vi hade ju faktiskt kunnat så här, vad gör du här? En spark i röven, försvinn härifrån, vi har ett jobb att göra, vi ska nämligen leta knark i det här huset. Då hade han ju klarat sig.
Något som Lena också stöter på i sitt yrke som säkerhetsexpert är det att fördomar kan göra att man går miste om mycket.
Jag jobbar ju ibland med att göra så kallade penetrationstest i byggnader. Alltså banker och tidningsredaktion och så vidare vill stresstesta sitt system. Alltså går det att ta sig in i vårt skyddsobjekt eller våra sekretessavdelningar och så vidare. Ja, det är såklart att det går, säger jag. För att människor där inne kommer förvänta sig att en person som försöker mygla sig in kommer se ut på ett visst sätt. Så när jag kommer i någon fräsig dräkt och liksom inga ytterkläder och någon, du vet jag, någon smoothie balanserad på ena armen och en laptop uppfälld på andra, så kommer folk släppa in mig direkt. Därför att man har redan bestämt sig att en person som ska försöka mygla sig in här har liksom luva på huvudet, en tribal i ansiktet och guldtänder. Så här klassisk James Bond-bov. Så att ja... Jag är inte jätteförvånad att han såg ut precis... Han såg ut precis som man gör när man kör taxi, skulle jag säga. Han såg väldigt förväntad ut. Och uppenbarligen ser han också exakt ut som man gör när man hanterar 24 kilo amfetamin i sitt hem.
Du har lyssnat på ett avsnitt ur serien Fallen som förföljer, en Podmi-produktion av Frida Fernqvist och Soundtelling. Exekutivproducent Linda Jensen Kidane och Sara Lundin. Vignettmusik Jukka Rintamäki. Grafisk design och mix Anneska Obel. Exekutivproducent på Podmi Joni Söderström Winter. Och berättarröst var jag, Janna Granström.